Kära vänner, vi befinner oss mitt i det eskatologiska kapitlet i Markus 13. Man brukar tala om Matteus 24, möjligtvis också 25, Markus 13, Lukas 17, Lukas 21 som de eskatologiska kapitlen i evangelierna. Alltså det som handlar om Jesu återkomst, det som handlar om livet efter detta och nästkommande tidsålder. Och vi har lärt oss mycket redan av Markus 13 och nu läser vi vidare från vers 31 till 37. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar, var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. Var därför vakna. Ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller när tuppen gal eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna. Amen. Ja, det är tydliga signaler från Jesus. Det finns en risk att somna in och det får förfärliga konsekvenser. Vi är kallade att hålla oss vakna. Det är välsignat att mästaren har förberett oss på de faror som finns och gett oss alla resurser för att vi ska klara av dem. Med den här texten ringande i våra öron, låt oss förena oss i bön. Herre, vi känner djupaste respekt för att samlas kring ditt ord. Och vi ber att din nåd, din kraft, din vägledning, din upplysning ska fylla våra hjärtan när vi begrundar det här vi har läst. Jag ber om det i Jesu namn. Till din ära, Fader. Amen. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Det här är ju bevingade ord och de är oerhörda. De är outgrundliga. De döljer en verklighet som faktiskt är bortom all fattningsförmåga. De pekar på detta bibliska begrepp ordet. Som är den uppehållande faktorn i hela världsalltet. Och som är Guds kommunicerande verkan in i skapelsen. Ordet står över skapelsen. Det har en bärighet som är av evighet och som tillhör det gudomliga. Himmel och jord tillhör skapelsen. Och Jesus säger även om elementen, alltså grundämnena, att de ska upplösas, och även om det sker så ska hans ord stå kvar, för de är ett uttryck för det eviga. Ord, mina ord ska aldrig förgå. Den uppehållande principen i hela skapelsen. Det Jesus talar om är alltså inte bara bokstavskombinationer som bildar ord, inte ens bara textmassa i Bibelns böcker. Det han talar om ligger bortom alltså den skapade verkligheten som vetenskapsmännen utforskar och sätter ord på. Allt det som de utforskat i skapelsen och satt sina ord på tillhör det förgängliga. Det som finns bakom ordet eller orden som Jesus talar är oförgängligt, det är bestående, det är evigt. Vi träder in på evighetens domäner när vi hör ordet, mina ord. Vi ser faktiskt hur ordet från Gud, alltså Kristi ord, ständigt förknippas med upprättandet av något evigt och oförstörbart, alltså oförgängligt som det heter på finsvenska i Bibeln. Det definierar Kristi identitet, Johannes 1 och 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Kaiteos en ho logos, och ordet var Gud. Ordet definierar Kristi makt att uppehålla hela skapelseordningen som vi nyss konstaterade. Hebreerbrevet 1 och 3. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Ordet definierar kommunikationen av det eviga livet till människan. Det är oerhört alltså. Johannes 6:63. Jesus talar: det ord som jag har talat till er är ande och liv. Eller som lärjungarna profeterar, Johannes 6:68. Herre, till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord. Paulus, Filipperbrevet 2:15. Ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Första Petrusbrevet 1:23. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ordet definierar också Guds renande kraft. Det är väldigt intressant. Johannes 15:3. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Efesierbrevet 5:26. Han gjorde det för att helga församlingen sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Ordets renande kraft. Ordet definierar också den trosskapande kraften, alltså den makt som skapar det som kallas för tro. Romarbrevet 10:17. Alltså kommer tron av predikan, och predikan genom Kristi ord. Ordet definierar också Guds dömande och upplösande makt. Andra Petrusbrev 3:6. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Eller Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Wow, Kristi ord är alltså allt han har tänkt och sagt om sina lärjungar. Och det är det som är alltså opåverkbart av förgängelsen i den nuvarande skapelsen. Det är därför som en människa som har tagit emot evangelieordet inte går under med denna värld när den kollapsar. Hennes liv, frihet och lycka uppehålls av vad Jesus talat, oavsett turbulensen i denna tidsålders avslutning, oavsett de stökiga passagerna i livet. Tänk, ordet sägs till och med vara verksamt i dem som tror. Första Thessalonikerbrevet 2:13. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som människors ord, utan så som det verkligen är. Guds ord som är verksamt i er som tror. Så, att hålla sig till ordet, Guds kraft i oss och Guds tanke om oss skapar därför en överjordisk förankring i livet. Hebreerbrevet 6:19. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Alltså förankrad i det himmelska, i ordet. Ja, Jesus fortsatte i vår text. Men den dagen och stunden känner ingen, inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Det här är intressant, för i den här versen visar sig den försakelse som Jesus gjorde när han blev människa. Trots att han alltid varit, är och ska vara evig Gud, sonen av evighet, så avstod han frivilligt från gudomliga attribut. under sin jordevandring. Det gör att han, trots att han alltid var och är jämlik fadern i sin gudomliga natur, i frälsningsverket ändå kunde vara underordnad fadern i sina förmågor och beroende av den helige ande som en sann människa. Nu när han är tillbaka i härligheten vet han naturligtvis dagen och stunden. Men under jordevandringen var det ingen utom fadern som visste när sonen ska återvända. Filipperbrevet 2:6. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Där har vi det. Utgav sig själv och antog en tjänares gestalt i det yttre. Därav orden som Jesus sa när han var människa. Inte ens sonen vet om detta, bara fadern. Ja, så fortsätter det. Var på er vakt och håller vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Den här idén är mycket genomgående i Nya testamentet. Vaksamhet ska skydda oss från att förlora fokus och satsa på fel saker i livet. Vi ska leva i ljuset av evigheten, och det betyder allt. Matteus 6:19. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och det kommer vi bara göra om vi är vaksamma över vad som har evighetsvärde. Och så berättade Jesus om den här mannen som reste bort och gav sina tjänare ansvar. Och portvakten skulle vara vaken. Och det står där att han gav sina tjänare ansvar var och en för sin uppgift. Mycket talande. Vårt livsverk ska utföras ansvarsfullt. Vi svarar för, vi ansvarar för det vi förvaltat när Jesus återvänder. Tid, kraft, pengar, barn, tjänst, relationer, kallelse. Allt detta kommer vi att vara ansvariga för. Om vi slarvade och slösade bort det för drog de lättvindiga, lättvunna känslorna före ansvaret som ger den stora vinningen. Det där är väldigt viktigt. Jag vet inte vad du tänker om portvakten i liknelsen. Portvakten skulle vara vaken. Det kan du fundera på. Vem är portvakten och varför skulle han vara vaken? Jag tänker att det kan vara församlingsherden som också vakar över vad som kommer in i församlingen och hur den påverkas. Men det finns säkert flera tillämpningar. Den sista delen var: var därför vakna. Ni vet inte när husets herre kommer. Om det blir på kvällen eller vid midnatt eller när tuppen gal eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna. Alltså, Markus återger Jesu ord så att de nästan känns överrepeterade. Vakenhet verkar vara ett väldigt känsligt ämne. Vad är det som får oss att bli dåsiga, skummögda, sömnaktiga och slumrande? Vad är det som hotar vår andliga vitalitet och vår alerta inställning till Gud och hans verk? Ja, det där är viktigt att vi tänker på. Man brukar använda tre uråldriga begrepp. Djävulen, köttet och världen. Alltså de onda andemakternas påverkan. Vår egen fallna natur och våra impulser, våra känslor som drar åt fel håll. Och världen, alltså allt det som den gudlösa kulturen lockar och drar med. Lukas 8:14. Det som föll bland tistlar. Orden som föll bland tistlar är alltså de som hör ordet men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar. Och det är ju extremt på 2020-talet. Njutningar går före Gud. Och så står det att aldrig bär mogen frukt. Var vaken så att inte ogudaktighet och gudlös njutning betyder mer för oss, så som världen vill att den ska göra, än den nåd och frid och glädje som Gud vill ge. Lukas 21 och 34 får avsluta och stryka under. Men akta er för att tynga era hjärtan med festande rus och livets bekymmer, så att den dagen plötsligt drabbar er. Det är väldigt intressant att Jesus sätter festande och rus tillsammans med livets bekymmer. Kasta alla era bekymmer, skulle Paulus komma att skriva, på Herren, för han har omsorg om er. Det är också en vaksamhet att hålla sitt hjärta fritt från onödiga bekymmer. Dö bort från kontrollbehovet och leva upp i tillit. Tack för ikväll. Amen.